Himmelske Fader, tack för att du ger oss ditt ord. Tack för att du talar till oss genom historien, genom ditt ord. Tack för att du ger din ande för att din ande ska lysa upp för oss vad vi behöver få fatt i. Tack för den här predikoserien som vi precis står på tröskeln inför. Jag ber verkligen att ditt ord skulle få bli levande för oss, att de här urgamla texterna skulle få visa sig vara så aktuella in i våra liv. Så kom helig ande, rör vid våra liv. Vi behöver dig. Amen. En introducerande film med undertexter signerade Lars Öberg. Det är värt en applåd i sig. Vilka gåvor vi har i vår församling. Det var inte utan att jag hajade till när jag förra helgen läste analysföretaget Kairos Futures spaning för det år som ligger framför. Ett år som man valt att sätta rubriken över. På liv och död. Dramatiskt värre. Och man skriver följande. Efter uppvaknandets år 2018 växer känslan av att vi lever i den yttersta tiden. Borta är lättsamhet och glättighet. Det är allvar nu och absolut inte tid för en ironisk klackspark. Hävdvunna institutioner utmanas, gamla överenskommelser bryts, själen och vår mentala frihet är utsatta för attack. Döden knackar på dörren. Ingen är stor nog att undgå dess grepp. Plötsligt tycks själva livet stå på spel. Efter den perfekta stormen 2016, kulturkrockarnas år 2017 och det stora uppvaknandet 2018 är utmaningen mot allt kärt vi närt en realitet. Vi lever i extraordinära tider. I en tid präglad av omställning, förvirring, uppbrott, ilska, polarisering. Men också av genombrott, nya landvinningar och visioner. Det som kommer att prägla 2019 är i första hand det förra. När vi väl vaknat upp ser vi nämligen också vad som står på spel. Bokstavligen allt. I varje fall känns det så. Med denna känsla blir inget för litet för att uppmuntra till strid. Allt är värt att försvara mot de krafter och makter som försöker riva ner och förgöra. Även den minsta särskrivning är en föraning om den kommande undergången. På område efter område har allvaret smugit sig in. Det lättsamma har fördrivits och klacksparken ersatts med verkliga, hårda sparkar och knytnävslag. Eller bara av känslan av brådska och allvar. Att det gäller att agera innan det är för sent. Detta alltså formulerat av ett sekulärt analysföretag i Sverige 2019. Inte av någon kyrklig företrädare. Och det här väcker följande frågor hos mig. För det första, om den kristna tron inte är ett ankare när det stormar, vad är den då värd? Om Bibeln inte förmår att ge reella svar på de mest brännande frågorna, vad har den då för värde? Och till sist. Om den kristna gemenskapen inte rymmer något som går bortom andra gemenskaper, varför ska jag då ge den av min tid och mina pengar? Kort sagt, är det värt det? Som filmklippet tydligt visade, så består alltså den kristna visdomslitteraturen av tre böcker. Ordspråksboken, Predikaren och Jobb. Och det är de här tre böckerna som vi kommer att predika här i Johanneskyrkan under 7 söndagar. 2 predikningar över Ordspråksboken, 3 över predikaren och 2 över Jobb. Och vi kommer ha rubriken Är det värt det? Och underrubriken I medgång, tomgång och motgång. Titta en stund på den här bilden som Hanna Rangsjö valde som illustration för den här predikoserien. Vad väcker den för tankar hos dig? Förmedlar den hopp? Hopplöshet? Förvirring kanske? Kan du känna frid när du ser den? Det säger den ingenting. I medgång, tomgång och motgång. Ordspråksboken, predikaren och Jobb. 3 böcker som är väldigt olika, men som samtidigt har en röd tråd som förenar dem. Nämligen deras tydliga fokus på det som Bibeln kallar för vishet. Chokma, som vi lärde oss här i filmen. Snyggt uttal. Av drygt 300 ställen i Gamla testamentet som omnämner chokma, så återfinns närmare 200 av dessa i de här böckerna. Så det är ett tydligt tema. Likaså har alla tre ett tydligt fokus på vad det innebär att vara människa. Och hur vi ska få tillvaron att gå ihop. Om det går att få ihop den. Och där ger de här tre böckerna väldigt olika bilder. Samtidigt som det finns sånt som förenar. Och först ut är alltså Ordspråksboken. The Young Wise Teacher. En bok som skulle kunna sammanfattas med orden. Gör gott och det går dig väl. Gör på annat sätt. Och det slutar i fördärv. Gör si och det går bra. Gör så och det går dåligt. Ja, typ så. Klart och tydligt. Inte nödvändigtvis enkelt att förhålla sig till. Men väldigt tydligt. Så det är klart att jag blev lite konfunderad under den ledighet som nu ligger bakom. När jag och familjen i mellandagarna precis hade kommit upp till Stockholm, lagom till min födelsedag. När jag och Abbe, vår son, hade parkerat bilen och skulle gå till hotellet. Då skulle vi gå ner för ett par trappor. Sen så kommer den trottoar och så skulle vi gena över cykelbanan här. Det var bara det att jag missade den här trottoarkanten, den här låga kanten. Och trampar snett och faller ut i cykelbanan. Jag inser det direkt, jag kommer inte fixa att stå upp. Jag ramlar tungt. Och Abbe frågar lite skärrat, hur gick det pappa? Och det kommer fram ett par vänliga själar och kommer fram och de frågar samma sak. Och jag svarar, jo då, det är okej. Okay. Jag klarar handflatorna. Jag känner att jag har svårt att helt prata för jag har tappat luften, men det är okej. Så jag kommer ändå upp på fötter igen och vi går vidare mot hotellet. Jag är rätt så skitig och dan och ja, snömodd över byxor och jacka och stönar när jag går fram där. Det gör rätt så ont. Men vi kommer fram, jag landar i en fåtölj på rummet och som den 2000-tals människa jag är så börjar jag googla på vad det kan vara som har hänt. Det är så man gör numera. Och inser att jag förmodligen har fått en rätt så rejäl törn över revbenen. Kanske rent av att jag har brutit några av dem. För det gör fruktansvärt ont. Jag har börjat få rethosta också. Jag känner bara, nej, inte nu. Och som den pastor jag är så söker jag ju där och då tröst i Guds ord. Och slår upp Ordspråksboken. Och där läser jag, hjärtats högmod går före fall. Grattis på födelsedagen, Samuel, önskar din far i himlen. Nej, så var det inte. Jag sökte inte tröst i Bibeln. Inte då. Men i Ordspråksbokens inledning finns en vers som skulle kunna sammanfatta inte bara den här predikan utan hela predikoserien. För i den sjunde versen så står det: Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Och just det där första ordet, Guds fruktan, tror jag är oerhört viktigt att vi läser rätt. För om vi ger ordet fruktan betydelsen att vara rädd för, vilket ju faktiskt skulle kunna tolkas som the fear of the Lord, då kommer vi ganska snart att hamna i någon form av karmatänkande. Att Gud skulle dela ut belöningar utifrån hur vi handlar. Att om jag drabbas av olycka, ja, då beror det rimligtvis på att jag har gjort någonting fel och att Gud i någon mening straffar mig. Och om det går bra, ja, men då är det för att Gud belönar mina ansträngningar. Läser man ordspråksboken så, då kommer man ganska snart få problem med sin gudsbild. Samtidigt som jag tror att vi många gånger har en tendens att ändå hamna där. Medvetet eller omedvetet. Och skulle det vara så, ja, då hade det varit rimligt att tänka att mina skadade revbena, men det var ett resultat av någonting som jag hade gjort fel. Men om vi istället med fruktan menar respekt. En respekt som är grundad i insikten om att Gud är den som omsluter hela skapelsen. Han är den som håller allting samman. Han är den som vet bäst. Ja, då handlar det snarare om tillit. Att vila i att det Gud säger är gott och rätt och riktigt faktiskt är det. För att han, om någon, borde veta hur skapelsen fungerar. Och i det tredje kapitlet, jag kommer uppehålla mig i de 9 första kapitlerna, kan jag säga redan nu. I det tredje kapitlet så står det på samma tema: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så ska han jämna vägen för dig och plana ut alla trottoarkanter så du inte behöver falla. Nej, så står det inte. Det handlar inte om att bli fördummad, detta att inte lita till sitt eget förstånd. Utan att respektera, att vila i att Gud alltid har den större bilden. Eftersom han är Gud och vi är människor. Och det är inget konstigt med det. Att ha tillit till, att lita på att de vägmärken som han ger oss är goda vägmärken. Att respektera dem, inte för att vi ska tillfredsställa en sträng domare eller för att skaffa oss personliga fördelar, utan för att vi litar på att han genom dessa vägmärken vill leda oss i riktning mot det goda livet. Han som fanns före allt, som har skapat allt, som omsluter allt. Han, om någon, borde väl ha koll, kan man tycka. Här är det också viktigt att understryka att ordspråksboken visar på generella mönster. Gör gott och det går dig väl. Ja, men det är ungefär som att säga att ärlighet varar längst. Det tror jag att de allra flesta människor på ett generellt plan skulle hålla med om. Att ärlighet vara längst. Att det är goda råd på den vandring som kallas livet. Liksom det är ett gott råd att tanka diesel om du har en dieselbil. Även om bensinpriset just nu är lägre. Det är klart, det är inte någon som kommer att straffa dig om du inte följer det här rådet. Men det kommer förmodligen att få rätt så kostsamma konsekvenser för dig om du ändå skulle chansa. Det blir lite som den här Norge-historien. Ursäkta om det finns några norrmän, men två norrmän ut och åker lastbil som är 3 meter hög och så kommer de fram till en genomfart där det står max 2,5 meter och så tittar de på varandra och frågar, ser du någon polis? Nej, inte jag heller. Bra, då kör vi! Ja, det var dagens roliga historia. Liksom att dessa generella mönster som finns i ordspråksboken utgår från förutsättningen att Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Där målet med livet är att ära Gud och glädjas i hans närhet för alltid. Som vi brukar betona återkommande här i Johanneskyrkan. För att det ger mig personliga fördelar. För att det alltid leder till framgång. Nej. Det kommer bli extremt tydligt längre fram i den här predikoserien. Liksom i den större berättelsen som målas upp i Bibeln. Berättelsen om hur Gud blir människa genom Jesus Kristus. Var han framgångsrik under sitt jordeliv? Var han en vinnare? Var fanns alla hans vänner när det blåste som hårdast? Och ändå var han den som förkroppsligade den gudomliga visheten. Eftersom han själv är Gud. Fullt ut. Han som också sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det är inte svårt att se kopplingen till orden. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går. Så ska han jämna vägen för dig. Men min födelsedag slutar inte där. Med verkande revben, eller det gjorde den faktiskt, för de verkar fortfarande när jag vaknar på natten. Men det hände mer. Några timmar senare hade vi bokat bord på en nyöppnad krog i centrala Stockholm, några tvärgator från Drottninggatan. Jag hade kontaktat dem i förväg via Messenger bara för att försäkra mig att barn var välkomna och att det fanns gångbara alternativ för dem att äta. Och det var okej. Okay. Så vi kommer dit, vi får vårt bord, vi beställer in något att dricka och under tiden vi sitter och väntar på varmrätterna så kommer servitören fram och frågar om jag kan hjälpa honom en sak. Jag svarar att det kan jag kanske göra. Och han frågar, kan du tänka dig att välsigna den här restaurangen? Varpå jag frågar, ja, du vill att jag ska lämna ett bra omdöme på internet eller? Nej, men du hörde av det till oss och då såg jag att du var pastor. Så jag undrar om du kan välsigna den här restaurangen. Hur ofta får man den frågan? Men jag svarade, ja, absolut, det kan jag göra. Får se tills jag fått maten förresten. Nej, svarade jag inte. Och så går han. Och jag svarade, pratar med, undrar vad han förväntar sig nu. Ska jag hålla en, nej, det känns konstigt att stå och hålla en ceremoni här, men. Jag landar i att jag får bära med dem i mina böner. Och sen ett par timmar senare när vi ska betala. Då får vi hälsningen av köket att men vi vill bjuda hela familjen på delar av notan. Vilket sammantaget gör att den landar på mindre än hälften vad den skulle ha gjort från början. Och hur hände det där? Så jag frågar Sara ett par gånger när vi går därifrån. Har du riggat det här eller? Nej, säger hon. Jag visste inte ens vilket ställe du hade bokat. Jag tror henne. Och tillbaka på hotellet senare på kvällen så är jag fortsatt öm men sitter med ett leende på läpparna. Och om vi läser den där versen igen från ordspråksboken i sin helhet som jag läste i början så står det: hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet är vägen till ära. Amen! Gud var tvungen att först ödmjuka mig för att han sen skulle låta mig äras. Så måste det vara. Nej, jag tror verkligen inte att det är så. Men jag är övertygad om att han fanns med när jag ramlade. Liksom han gladde sig med mig den där kvällen. Och gällande den där välsignelsen, för jag hörde faktiskt av mig till dem i efterhand, så blev inte min bön att Gud ska ge dem en större lönsamhet eller att de ska bli den mest omtalade krogen i Stockholm, utan att de ska få vara en plats dit människor får komma för att trivas och glädjas av allt det goda som Gud ger i form av mat och dryck och mänsklig samvaro. Och deras respons när jag skrev det var: frid vare med er. Det tycker jag var rätt fint. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så ska han jämna vägen för dig. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Ni ser, det finns ett mönster. Första kapitlet, tredje kapitlet, nionde kapitlet. Det ramar in vad ordspråksboken vilar på för fundament. Det ramar in vad hela den här predikoserien kommer att landa i. Nu har jag redan talat om det, så ni behöver inte komma över. Och det vill jag att ni ska göra. Gud är givaren. Vi är mottagarna. Allting vilar hos honom. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är Jesus som säger de här orden. Återigen, med en tydlig koppling till detta med Guds fruktan. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Där utgångspunkten för oss som människor, skapade av Gud själv, är att bejaka denna inbjudan. För i hans närhet kommer vi formas av honom att bli de som vi är skapade att vara. Han som är godhet till sitt väsen vill dela med sig av allt sitt goda. Han vill visa oss att hans glädje också är vår glädje. Att hans frid är vår frid. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Tillbaka till Kairos Future och deras spaning inför det år som ligger framför. Där de pekar ut 10 områden där man menar att allvaret har smugit sig in. Där det känns som att det handlar om liv och död. Ett av dessa 10 områden är själen. Och där skriver man så här: aldrig förr har så många sagt sig vilja ha mindre press i livet. Och aldrig förr har så många haft göra ingenting som favoritsysselsättning. I det ständigt uppkopplade och prestationsbaserade samhället har stress blivit den nya folk. Sjukdomen som är på allvar. Botemedlen, psykofarmaka såväl som mindfulness, lindrar men går inte till botten med problemet. Det är nära nu. Det är allvar. Och det 10:e området man pekar ut, det är livet. Och där skriver man så här: det är som att själva livet blivit på allvar. Var finns underhållningsprogrammet Sköna söndags lätthet, tv-personlighetens Steffo Törnqvist cigarrer eller Amelia Adamos livsbejakande? Var finns njutning, lust och passion? Nu är det allvar. Mat, barnuppfostran, hälsa, träning, att leva rätt, att äta rätt, att vara rätt. Nu handlar till och med en blogg med namnet Unna dig inte om att unna sig, utan om att leva utan socker. Och de främsta bästsäljarna är böcker om hur man bäst städar bort oredan i sitt liv. Liksom för kung Midas händer något när vi tar i det. Men det blir inte guld. Det blir allvar. Hör, du som har öron. Jag tror inte på nyårslöften. Men jag tror emellanåt att det är en god vana att formulera för sig själv vad jag egentligen vill. Vad jag längtar efter. Vem jag djupast sett vill vara. Jag tror på att emellanåt ta konkreta steg i riktning mot detta, där viljan får vara en starkare drivkraft än känslan i stunden. Jag tror på att emellanåt låta någon annan be för mig. För jag vet att jag aldrig kommer att fixa det här själv. Att emellanåt sätta ord på min längtan och dela den med någon som jag har förtroende för. För att visa, kanske framförallt för mig själv, att jag menar allvar med detta. Och för att det händer något när jag får spegla mitt eget liv tillsammans med en annan människa. Varje söndag när vi firar gudstjänst så finns det minst två förebedjare som står beredda att be för just dig. Fast jag har inga stora grejer. Och det finns säkert någon annan som bättre behöver förbön än jag. Så där har jag resonerat så många gånger. När jag har valt att gå förbi förbönsplatsen. Nästan varje söndag. Be för mig. Det behöver inte vara svårare än så. Kanske finns du som aldrig har sökt förbön tidigare. Som kanske inte ens vet om du tror på Jesus. Men som har en längtan efter att lära känna honom. Under vårt nattvardsfirande om en liten stund så är förbönsplatsen öppen för dig. Kanske finns du som precis som jag nästan alltid har goda skäl att inte låta någon annan be för dig. Förbönsplatsen är öppen också för dig. Inte som ett påbud, men som en fantastisk möjlighet. Inledningen av Ordspråksbokens 9:e kapitel har rubriken Vishetens inbjudan. Visheten som framställs i form av en kvinna, men som brukar tolkas som ett uttryck för Gud själv och hans väsen. Så här står det. Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har ställt till med slakt, blandat vinet och dukat bordet. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna i staden. Du som är okunnig, kom! Till de oförståndiga säger hon, kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat. Överge enfalden så får ni leva. Följ förståndets väg. Amen. Låt oss be.